kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndag kväll den 9 januari. FA-cupen ska gå i mål här under måndagskvällen då, när Arsenal ska möta Oxford. Men vi väljer att spela in innan den matchen. Det finns som alltid mycket att diskutera. Det blir väl inte ett jättestort fokus på själva FA-cupen. Men det är klart att matcherna som spelas där får ju stor påverkan på våra lag, Fabbe.
Ja, nej men det får man verkligen säga. Det är ju den här debatten mellan... Det känns som att det är en liten generationsdiskussion det här, hur intressant det är med FA-cupen. Det finns några i vår generation som 80- och 90-talister som fortfarande vurmar om de gamla tiderna och att det är en äldsta turnering i världen. Men jag tycker att ska vi inte lämna det åt 60-talisterna, så man ser om att... Hörde, ni hade Alexander Axén i gäst i Fotbollsmorgon och han älskar det där. Men... Det är inte jättekul. Alltså det är klart att de här skrällarna, vi kommer komma in på det här, Stevenage som slår Villa, det är klart att det är jävligt häftigt, men som en tv-tittare och konsument precis när Premier League har börjat efter VM, det lockar fan inte jättemycket alltså.
Nej, och sen återigen då, nu tycker jag ändå att det var en del lag som mönstrade starka älvor. Jag tänker framförallt på Tottenham och det fanns några andra lag som verkligen klev ut, Liverpool med bra älvor, men sen ser man ju City som visserligen vinner komfortabelt, men det är ganska kraftig rotation och man förstår ju lagen att de har stort fokus på ligor och Europacup-spel för de som är kvar där. Men vi kommer tillbaka till FA-cupen ändå lite senare. Men nu tänker jag faktiskt att vi ska rikta in fokus på ett specifikt lag, nämligen det laget som kanske har det jobbigast för stunden. Vi får väl ändå kalla det för en minikris i Chelsea. Och för att liksom förstärka podden och för att visa att vi tar det här på allvar, så har vi ju bjudit in en Chelsea-supporter. Och han är ny i Big Six-sammanhang, men han har stenkoll på Chelsea för han har en egen podd om just Chelsea. Därför så hälsar vi varmt välkommen då till Big Six, Patrik Petko.
Tack så mycket Jesper och Fabian, det är nära att vara med och som supporter av eran podd så är det kul att också vara med och bidra till den. Och jag ska bara rätta dig lite, det är alltså Chelsea Supporter Sweden som driver podden. Jag är bara med och hjälper till att producera och att vara host då för podden helt enkelt.
Ja, jag förstår.
Mm. Ja, det är ju starten då får vi lov att säga.
Ja, men du Patrik, berätta, det är ju så här att det är ganska många Chelsea-supportrar som har hört sig av till podden. Mm. För att när vi har liksom bollat upp det här och pratat, vi har lite skrapat på ytan här kring problemen i Chelsea, så är det många som vill höra av sig och vill lägga ut texten, och du är en utav dem. Och vi kände ju att med tanke på din podderfarenhet och vilken liksom bra koll du har på Chelsea, så kändes du som rätt man. Berätta om ditt supporterskap och hur länge du har följt klubben.
Ja, det börjar egentligen med farsan som det brukar låta, va. Jag har ju rumänskt påbrå och vi hade ju en kille där, Dan Petrescu på 90-talet, som var en fin högerback. Så det var egentligen på det spåret att pappa kollade lite extra på dem och jag följde efter egentligen.
Och sen hade ni även Adrian Motto. Det måste också varit kul när han ansvarade, även om inte det blev en rolig historia.
Det var en cirkus. Det var då någonstans farsan slutade gilla Chelsea. Han tyckte inte att, att han blev rätt behandlad. Men ja, nu i efterhand så är det ju lätt att se att han var en ganska stor idiot och inte födde sig rätt utanför fotbollsplanen.
Nej, jag förstår. Nej, men han var ju onekligen en profil, även om han kanske gjorde störst avtryck i Serie A. Men om vi bara tar oss tillbaka då. Chelsea Football Club, ägarbyte för lite drygt ett år sedan. Mm. Hur ser du på det senaste året när det kommer till Chelsea?
Ja, vi har ju försökt sammanfatta det gångna året i våra egna podd, och alltså, ordet vi oftast brukar komma tillbaka till är väl att det har varit turbulent och lite av en cirkus, och att det här mottot Chelsea Heaven, Chelsea Hell som har funnits i klubben ett bra tag, alltså vi blev påminna om det flera gånger 2022 då. Men alltså, framförallt tror jag det var när vi kom in i sommaren där, så kände vi nog mer en glädje av att klubben överlevde framförallt, och att ja, men till synes kändes det ändå som att vi fick helt okej ägare med tanke på vilka det var som la bud på klubben. Så kändes Boehly och Egbali och det här Clear Lake Capital-gänget som det absolut bästa alternativet. Sen fram emot sommaren och det här galna transferfönstret, jag kände på mig att det skulle bli lite så här verkligen stor karusell kring Chelsea, och vi skulle köpa alla Messi, Neymar, och vi skulle liksom återuppstå Pelé, kändes det som, och han skulle börja spela för oss. Det var kaos, och vi tappade spelare vi ville ha, och någonstans då började jag ifrågasätta hur mycket koll har Boehly egentligen på fotbollseuropa, hur han ska föra sig med klubbar och agenter och andra representativa runt om i fotbollseuropa. Och det har jag väl fortfarande frågetecken kring, och det kommer vi säkert komma tillbaka till, men jag vet inte hur det känns. Det är galet, och det har inte riktigt lagt sig än. Liksom, det här med Tuchel känns fortfarande färskt och jobbigt för väldigt många supportrar, vet jag. Och framförallt nu med de här senaste resultaten så är det många som fortfarande pekar på att det var dåligt att göra sig av med Tuchel. Men samtidigt så är Graham Potter någon som vi alla vill ska lyckas, och vi alla tror ju på att han ska kunna ta klubben till nästa nivå. Alltså inte bara laget till nästa nivå, utan klubben till nästa nivå då. Så även fast det rockar en del i båten, så känns det som att vi är på väg någonstans.
För jag förstår att det är världens största fråga som man skulle kunna sitta och diskutera i 5 timmar, vad som hände senaste året. Men om vi bara spolar tillbaka bandet och den här saken med Roman Abramovich, vad han har gjort för Chelsea och problematiken som finns med honom, hans eventuella koppling till Putin. Hur ställer man sig till en sån sak som Chelsea-supporter? Jag har ju sagt det tidigare i den här podden att jag kan ha svårt för att folk ska sätta sig på höga hästar och säga till vad Chelsea-supporter ska tycka. Men han har ju gjort väldigt mycket för Chelsea, och det fick ju ett väldigt abrupt slut med Rysslands invasion i Ukraina.
Ja, absolut. Jag tycker, alltså det är nog många Chelsea-supportrar som känner det, att han blev nästan lite orättvist behandlad kanske utav media och utav den brittiska staten då, eller den brittiska regeringen, och alltså tycka vad man vill om det, men det är ju en sån värld vi lever i idag. Det räcker att du har kopplingar till någon som har gjort hemska saker. Nu var det i och för sig Putin som startade ett krig mot Ukraina, och det är väl det värsta man kan göra som statschef, så det är inte så konstigt att Abramovich fick den stämpeln då, eftersom han sitter så högt upp i den, eller inte att han var högerhanden till Putin, men han var ju högt uppe i den här oligarkfamiljen som Putin älskar att fara kring. Så jag förstår att det hände, men samtidigt så fick just klubben Chelsea alldeles för mycket dålig stämpel över sig, och vi förknippades med kriget på ett väldigt negativt sätt som jag inte alls tyckte var rättvist, med tanke på hur mycket han har gjort för den brittiska fotbollen och brittisk damfotboll och damfotboll överlag. Så förtjänar Abramovich ett mycket finare eftermäle om du frågar mig.
Men Boehly in som ägare, och som du var inne på, så kändes det ändå som att många Chelsea-supportrar drog en lättnadens suck. Det har ju, alltså, precis dessförinnan då, innan Abramovich sålde klubben, så vet vi ju vad som hände med Newcastle och ägarna som klev in där i form av Saudiarabien helt enkelt. Amerikansk ägare känns någonstans bättre. Men sen då under sommaren så visade sig ändå att Boehly, han hade ju men han ser ju, precis som Abramovic visserligen, han ser ju det här som, han vill ju vara operativ och aktiv med sitt lag och har ju väldigt mycket åsikter kring hur fotbollen i stort borta i Premier League ska bedrivas och han vill ju lägga sig i väldigt mycket kring det sportsliga. Hur ser du på det? Han fortsätter ju att lägga sig i ganska mycket. Ser du det som problematiskt eller känner du att det är bra att ni har en aktiv ägare som vill saker med klubben?
Jag tror det är mer ett symptom av det maktvakuumet som lämnades efter av att sparka Marina Granovskaya och Peter Cech och Bruce Buck fick ju gå också då som var vd för klubben. Det här vaktvakuumet skapade ju någon slags ett hål som han fyllde då. Sen ska det sägas att Boehly kanske inte är det enda boven i detta dramat om man nu vill tycka att detta är negativt, utan även Bedad Egbali då, som är delägare i Clear Lake Capital, som då delägare Chelsea tillsammans med Todd Boehlys konsortium. Han har ju gått ut i en intervju ganska nyligen och sagt liksom att han anser att europeisk fotboll ligger cirka 20 år efter den amerikanska sportindustrin och liksom vad det gäller just den kommersiella delen samt dataanalys, sofistikation och sånt där. Han hade en väldigt lång intervju där han mer eller mindre outlina hans vision om fotbollens framtid i Europa. Och där nämnde han ju Chelsea flera gånger och han ser ju bland annat att det skulle vara positivt att vara med i någon slags superliga och sånt där. Någonting som inte vi alls tycker om som Chelsea-supportrar. Men de klubbarna han tittar på då, Bedad Egbali, är ju liksom Liverpool med Fenway Group. Han tycker de har hanterat det här bra. Och Manchester City då med den här Abu Dhabi-modellen, att äga flera klubbar samtidigt och skicka sina spelare på lån däråt. Så alltså, ja, jag tycker det är viktigt att de kanske sätter en filosofi eller en kultur tidigt vad de vill med klubben, men det är mycket viktigare för dem att de gör sin scouting om vilka människor det är som ska sitta i ledningen. Och jag vet att du och Herr Borrell hade ju för inte så länge sedan Sporting Directors eller Director of Football snack med om engelska klubbar var det, va? Och då,
ja, men precis.
När ni kom till Chelsea så hade ni ju, då var inte vi väl klar än, hade jag för mig. Det var precis några dagar innan ni spelade in eller något. Och han är ju klar nu som vår nya tekniska direktör, så det känns inte som att Boehly och Egbali kanske kommer vara lika mycket hands-on, utan att man har hittat de här personerna då som ska driva klubben framåt.
Men är inte det där extremt oroväckande? Alltså jag kan bara prata om vi bortser från mina sympatier i Manchester United som fotbollssupporter och som vurmar av engelsk fotboll, att en del av ägargruppen pratar om att man ligger efter amerikansk idrott med 10 år och för superligan. Det är ju allt vad jag hatar med idrott. Jag följer NBA ganska mycket, men de vill ju bara maximera intäkterna, spela mycket matcher, ha det kommersiellt, publiken ska sitta med klapper, det ska vara jumbotron i mitten som sjunger sånger och det ska vara på det sättet. Och det känns verkligen som de hintarna man har fått, Todd Boehly, den här lilla kommentaren gällande en eventuell All-Star-match som förvisso kanske förstorades upp i media med kontra vad han sa, men det känns verkligen som med det du säger också, att man vill amerikanisera engelsk idrott. Och det pratas om när både United och Liverpool ska säljas att förutom sportswashing-staterna så är amerikanska ägare det största spåret, för att det finns mest pengar där och man är villig att investera. Och det är ju för mig alltså en mardröm. Alltså du tar bort känslorna från spelet, för de kollar som det ser ut i amerikansk idrott överlag. Folk håller inte på lag, folk håller på spelare. Och kollar man på kidsen idag, folk håller ju på Messi, folk håller på Ronaldo. Jag tror att vi går med mot det, och det är för mig en livsfarlig utveckling för fotbollen.
Ja, det är ju egentligen ett större diskussionämne där som vi kanske inte ska gå djupare på nu. Men jag håller ju med, jag delar ju också den oron som du känner, Fabian. Men samtidigt så måste vi se att det finns bra amerikanska ägare också runt om i fotbollseuropa, och det är väl de Boehly kanske ska ta lärdom av. Jag tror att han ville bara stampa in i fotbollsvärlden där i somras och ja, men nu är jag med en spelare här, nu får ni räkna med mig, nu har ni med mig att göra. Lite så, lite clownigt kanske utav honom. Jag vet inte riktigt om han valde sina ord rätt och sånt, men jag tror han har fått höra det utav sina närmsta rådgivare nu, att kanske hålla truten lite oftare och låta de som kan fotboll prata fotboll. Men jag förstår vad du menar, och jag ser bara att fotbollen är på väg åt det hållet, och sen om vi kan göra någonting åt det eller Så jag vet inte riktigt. Vi kan älta och vi kan oroa oss, men det är ju däråt fotbollen på väg liksom. Jag vill inte att det ska bli någon McDonald's-franchise-känsla över fotboll, men jag vet inte vad jag ska säga. Det verkar ju gå ditåt.
Ja, samtidigt var det ju liksom, fina scener när fotbollen stod upp mot de här krafterna just för en superliga. Sen känns det ju inte som att de planerna är helt lagda på is då, utan det kan säkerligen komma tillbaka. Men det är lite den typen av krafttag från supportrar och andra starka krafter som nog måste fram när den typen av diskussioner dyker upp. Men vi håller oss till Chelsea då. Och Bowley, han har ju som sagt varit handlingskraftig. Och alltså, nu var det ju väldigt länge sedan Abramovich klev in i Chelsea, men var det inte lite samma sak där också, att han som ägare när han köpte klubben syntes väldigt mycket och innan han fick alla bitar på plats var väldigt delaktig i värvningen, men sen mot slutet, mycket på grund av att han kunde inte vistas i England såklart, men han tog en allt mer anonym roll. Är det lite det ni också hoppas på då, som Chelsea-supportrar, när det kommer till Bowley?
Jag tror, beroende på vilken Chelsea-supporter du frågar, så får du nog ganska olika svar, och det är nog det som är det mest frustrerande som Chelsea-supporter just nu, att det inte finns en tydlig ändamål med det ägarna gör just nu. Vi vet inte riktigt vart klubben är på väg. Och ja, Abramovich tog ju mycket plats. Det var ju också någonting som fotbollsvärlden inte riktigt hade sett förut. Så det fick ju väldigt mycket stor medial uppmärksamhet. Och där fanns ju ändå en Mourinho som någonstans lugnade ner allting. Och gjorde supportrarna väldigt eniga med klubben, och spelarna presterade. Och det fanns ändå en tydlig liksom, identitet med vad Chelsea ska vara för typ av klubb. Det var ju någonstans då den här vinnarkulturen i klubben började byggas, mycket tack vare Mourinho. Vilken filosofi är det vi ska stå på nu? Vilken kultur är det vi ska stå på nu? Det är de frågorna vi ställer oss. Vi får inte den. Vi får alla hintar om att det ska handla om data och analys och plocka in unga, satsa på akademin och sånt där. Men jag hör inte jättemycket titlar, förutom att man har ambition om att utmana då.
Nej, och sen vet vi också att det är liksom, det är absolut att den långsiktiga planen ska finnas där, men samtidigt så springer ju många klubbar snabbt kortsiktigt också, och det gäller ju att hänga med. Det går inte bara att peka på vad som ska hända om 2-3 år, utan här och nu så måste man ju faktiskt hänga med om man ska ha möjlighet att även vara slagkraftiga långsiktigt då. Men du nämnde det innan då, Tuchel fick ju lämna här tidigt på säsongen. Hur mottog du det beskedet och vad känner du idag? Jag läste rapporter om att bortaläktaren igår på Etihad sjöng ju ramsor om just Thomas Tuchel. Hur tänker du kring det idag?
Alltså just den dagen var ju en riktigt så här blodig torsdag, minns jag. Det var precis efter förlusten mot Dinamo Zagreb i Champions League på bortaplan, och det kom ju som en chock alltså för alla och för mig med, och jag kunde knappast tro att det var sant riktigt, för jag förstod inte riktigt på vilka grunder det var. Det var mycket frågetecken vi hade, och vi undrar, har det hänt någonting drastiskt? Det måste ju hänt någonting absolut drastiskt för att det ska ske. Han har ändå tagit klubben genom en väldigt turbulent period med, vi fick ju inte liksom ens ha supportrar, vi fick inte ens sälja biljetter ett tag liksom på grund av allting. Och det var ju snack om att man skulle suspenda våra konton, och Tuchel skämtade väl lite om att han skulle köra ner bussen till Lille då, den bortamatchen i våras. Så han visade ju ett otroligt starkt ledarskap, och både spelarna kände jag då och supportrarna, och liksom klubben sammanslöt kring honom liksom, att det var han som var ansiktet utåt för Chelsea då. Och sen när han ändå får ett transferfönster på sig att peka på spelare, nu vet vi inte hur många det var som var hans värvningar då, det kanske var Zakaria, Sterling och någon mer, men bara 2-3 veckor efter det, en vecka, 2 veckor, så försvinner han, och jag kan knappast förstå varför, men man har väl säkert tänkt på Potter hela sommaren, så det är väl nog därför.
Och om vi får säga det, så väldigt misslyckande värvningar, Kucherea, ja. Sterling ändå en besvikelse, och så vidare, Fofana skadeproblem tidigare, har fått skadorna uppslagna och så vidare. Koulibaly, som jag tycker har varit nästan pratats för lite av, han är sämst på plan igår mot City, 4-0 förlusten, men det slutar ju verkligen inte. Det känns som att man har fått den sportsliga ledningen på gång, som du säger. Man har tagit från Southampton, man har tagit från Leipzig, man har tagit chefskatt från Brighton också. Vi har pratat om det i den här podden, men det slutar inte. Vi har först Enzo Fernandes nu som har gjort 40 seniormatcher i klubblag som ska värdas för 120 miljoner. Nu senaste David Ornstein har skrivit idag att man är muntligt överens med Joao Felix. 10 miljoner pund för ett halvår plus lönen vad han kommer kosta. Sen utöver det har vi den här Badia Chile, 37 miljoner euro, och sen Fofana. Det känns verkligen som att vem gör de värmningarna? Och ingen blir lyckad. Det är det som jag fick skit på Twitter för att jag som United-supporter inte borde snacka. Och fair enough, alltså United har värvat skitdåligt utan en tanke, och det är jag först att skriva under på. Men det känns inte som att det har varit på den här nivån, att det bara, ja men vi tar allt och vi ryktas till alla och vi ska lägga miljarder på spelare man knappt hört talas om. Att Harry Maguire var dyr, det var för att han hade gjort ett bra VM och varit jävligt bra i Leicester som slutade väldigt högt upp. Men annars, de pengarna United har lagt pengar på, det är Di Maria, han kom från Real Madrid. Paul Pogba var en världsspelare, tog Juventus Champions League-final, men här känns som att, jag ska inte säga spelare man inte hört talas om, men det är överpris på spelare, och när de inte levererar blir man ännu mer frågande.
Ja, det är lite lustigt där, för att någonting som ändå är viktigt att etablera, tror jag, det är att Chelsea är en, alltså det är någonting ruttet i truppen, skulle jag nästan säga. Jag vet att ni har haft gäster förr som har kanske klagat på truppen. Det är ett felbygge från första början, och vi har haft många konstiga värvningar från många olika tränare förut som har fått att bestämma vilka de vill få in. Så det finns ju inget sammanhang, det finns inget långtänk med dem man väljer att värva in. Kolla i Manchester City, det är som att alla passar in i den där jäkla pusselbiten, och gör de inte det så får de gå, och då får de bra betalt för det. Men det är intressant, vi har ändå haft så här dåliga värvningar innan och spenderat mycket. Vi har haft Timo Bakayoko, 40 miljoner från Monaco. Danny Drinkwater, det var en sån här deadline day-grej.
Mäktiga Danny Drinkwater ändå.
Det är ändå 35 miljoner pund, du vet, från Leicester. Och sen har vi Morata, du vet, 58 miljoner pund. Och Zappa Costa ska vi inte ens prata om, 20 miljoner från Torino. Så dåliga värvningar har Chelsea gjort mycket, men där har man ändå kunnat lägga skulden på att det inte fanns den här analytiska förmågan, utan att man bara jagade titlar. Och så frågar man sin huvudtränare, vem vill du ha? Och då pekar de på några spelare, så fick de in dem, och så var det mer spelare som var specifika för kanske en roll eller ett specifikt system. Och de är ju kvar i klubben, många av de spelarna. Så jag vet inte riktigt vart man ska ta vägen därifrån. För vill man börja bygga ungt igen, så visst, Enzo Fernandes, du nämnde ju det i förra podden, och det var någonstans då jag bestämde mig för att nu måste jag höra av mig till Fabian här för att vara med. För det finns ju de som skriker av att ja, vi behöver liksom förnya vårt mittfält. Och ja, jag är en av dem. Men att lägga 120 miljoner pund på Enzo Fernandes är ju, man går in rakt in i det här James Rodriguez-fällan. Och framförallt så vi vet att många spelare som ser bra ut utanför Chelsea kommer se average ut i klubben. Kolla Ziyech, han gör ett dröm-VM. Så fort han kommer tillbaka i Chelsea så ser han average ut. Han ser medelmåttig ut. Det är någonting fel i truppen, i bygget från första början. Sen om Potter kan få ordning på detta, det är ju det allting handlar om egentligen.
Jag känner igen väldigt mycket och säger att spelare blir sämre. Men just en sak som du snuddar vid, det som jag tycker är jävligt intressant med Chelsea, är att man, folk glömmer nog det, och jag och Jesper även när vi pratar Chelsea i den här podden, är att Chelsea är lite som Englands Malmö FF. Och låter konstigt, men nu kommer utläggningen. Folk pratar om att man ska hitta systemtränare som ska vara i klubben länge. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, vad Potter gjorde i Brighton, vad Sir Alex gjorde i United, vad Wenger gjorde i Arsenal. Men Chelsea har en historia med väldigt mycket framgång under Abramovichs tid att sparka tränare och få resultat på att sparka tränare. Man har ju inte nått upp till Mourinhos första sejour framgångsmässigt, men om man kollar, Tuchel, man sparkade Lampard, Tuchel vann Champions League. Man sparkade, jag kommer fan inte ihåg vem man sparkade, Di Matteo kommer in, man vinner Champions League. Man får in Mourinho en gång till, han vinner ligan. Man sparkar Mourinho, Conte kommer in, man vinner ligan. Fast det känns väldigt planlöst väldigt ofta, och att tränare kommer in och värvar sina spelare, så ska man inte glömma att man har fått jävligt mycket resultat på att sparka tränarna.
Nej, men det där är ju verkligen någonting, och då har man ju haft lite, då har man ju haft kontinuitet på ledarsidan, och så har man liksom kunnat byta ut den som motiverar spelarna och fått effekt varje år. Men nu när man då har tagit in, som du säger, en mer metodisk tränare med en tydlig idé i form av Potter, och han behöver ju långsiktighet. Sen kan man ju säga vad man vill om vad Pep sa nu efter presskonferensen, att det är viktigt att ge Potter tid. Det blir nästan lite löjligt när han kliver ut och säger det ska ju inte han behöva säga, utan det ska ju vara undermedvetet nu för Bowley, att han har ju skickat Tuchel kanske lite för tidigt. Han har kanske inte riktigt hade så dåliga resultat att han skulle få gå, men han ändå fattar det beslutet, tar in en tränare som Potter som har varit väldigt framgångsrik i alla klubbar han har varit i. Sen har ju inte det varit i närheten av Chelseas nivå, men han har ju fått bygga upp något långsiktigt. Då är det ju någonstans viktigt att han nu får förklara för ledningen, det här är sättet jag vill spela fotboll på, och det är den här typen av spelare jag behöver. Och värvningarna innan här nu, innan januarifönstret, nu får vi se vilka spelare som kommer in här, om det blir Fernandes och João Felix. Men jag liksom litar ju blint på att det här är spelare som Potter vill ha, för att så har inte känslan varit tidigare.
Nej, men precis. Och jag tror han kommer ha ett väldigt nära tätt samarbete då med Christopher Vivell. Angående, jag vet att Vivell skickades även iväg då till Lissabon för att sköta diskussionerna med Benfica angående Enzo Fernandes. Nu har ju det, jag tror inte det blir av alls. Liksom. Jag tror inte ens han kommer spela i blott de närmsta 3-4 åren, om jag får gissa. Men det verkar ju som att den här Charles Felix-lånet då, som är helt ofattbart om du frågar mig. För liksom, det finns ingen klausul där på att vi kan köpa loss honom heller. Och vi är ute ur liksom två kupper. Vi är uträknade i ligan. Och vi har liksom Dortmund. Det är det enda vi har att spela för. Varför ska vi låna in João Felix nu? För 9 miljoner pund eller någonting. Det är helt ofattbart för mig. Alltså jag förstår om man vill bygga vidare med João Felix och se något långvarigt. Men nu får vi se. Nu kanske inte vi vet alla detaljer om det här kontraktet. Det kanske dyker upp här i dagarna. Men ja, det var ju samma med Carlo Ancelotti. Han blev ju sparkad i tränartunneln liksom efter matchen. Så jag menar, det är ju den klubben Chelsea har varit en gång. Men det jag tror vi supportrar bråkar med mycket nu, det är att inse att det är en ny vardag, det är en ny klubb. Och att ge Potter tid är någonting vi måste lära oss att göra. Men det blir väldigt svårt att göra det när inte resultaten är på vår sida. Och det är inte bara resultaten egentligen, det är ju liksom prestationerna. Vad har blivit bättre sen Potter tog över laget? Jag kan inte komma på en lagdel. Jag vill nästan säga att det ser sämre ut.
Det är Kepa. Alltså, det är den enda spelaren som har blivit bättre under Potter. Ja. Ja, men det är väl inte så jävla svårt för han att bli bättre. Det räckte med att rädda ett skott.
Precis, och sen har vi den enorma skadelistan med som inte hjälper oss riktigt mycket heller.
Ska såklart nämnas, men om vi bara, vad heter det, för att få lite större grepp på det, vad heter det, du är inne på Potter. Hur skulle du säga att Chelseas supportskara är gällande Graham Potter? Är det mer att folk blir provocerade av ägarstrukturen, att det känns lite Hawaii, att folk vill ge honom tid, eller börja folk, som vi var inne på, folk sjöng Thomas Tuchels namn på Etihad Stadium igår, börjar det skruvas på att han kanske inte är up for it att vara på den här nivån, att han ska ha ett projektlag som slutar på 10:e plats i Premier League?
Ja, och det sjöngs ju även Abramovich namn också, ska nämnas. Så det verkar ju som att supporterna börjar visa agg redan mot ägarna väldigt tidigt. Men det som är med Potter, tror jag, alltså den mest likade kommentaren efter 4-0-förlusten när Chelsea gick ut på sociala medier var ju liksom Potter out. Och det får ju mig att bara, nu är vi så här reaktionära igen. Vi måste lära oss att det tar tid att bygga fina fotbollsklubbar över, som är framgångsrika. Den här stilen som Abramovich kört, vi har blivit bortskämda med det här tänket, tror jag. Vi förstår kanske inte riktigt hur det är att vara en vanlig fotbollssupporter som bygger någonting över lång tid. Men vi har ju förknippat så mycket, vår identitet har förknippat så mycket med att vinna titlar. Så den här balansgången, den här övergångsperioden kommer vara smärtsam för oss, oavsett om vi vill det eller inte. Det är någonting jag känner kanske att de kanske borde kommunicera tydligare med oss supportrar, att det kommer ta tid. Och jag märker att Potter försöker förklara det, att det tar tid, ha tålamod och så. Men det du är inne på, någonting intressant, Fabbe, det är ju ändå det här med, är han up for it? Och det första det jag började analysera när vi fick in Potter som tränare, det var ju hans presskonferenser. Han har inte alls samma aura, han har inte alls samma kommentarer, han är mycket mer lågmäld, mycket mer human, diplomatisk. Och efter man har haft liksom...
Hatar man ju.
Ja, det är så tråkigt va? Efter man har haft Mourinho, Conte och Tuchel som tränare, så har man blivit van vid ett visst tugg, vet du.
Ja, och i synnerhet vid förluster. Det vet vi med alla Premier League-tränare idag som basar över topplagen, är att de är ju psykfall efter förluster och skyller på allt och alla. Det är aldrig deras egna fel, och de skyddar, ibland skyddar de spelarna, ibland så pekar de ut vissa individer. Det finns ingen röd tråd i bortförklaringarna, men när det kommer till Potter, han är nästan lite för vettig, och det där kan man ju också störa sig på, att han någonstans är mänsklig. Men det är ändå liksom så här, det är intressant det där, för många, jag håller ju på en klubb i Sverige som är lider av samma sjukdom, i att man hela tiden pratar om att AIK då, att man pratar om att man ska vara långsiktig, men ändå så är man också van vid att tränare sparkas ganska snabbt, och så dras man med väldigt snabbt vid ja, men egentligen bara efter några skara resultat så står man där och själv vill att det ska ske en förändring. Så det är svårt att ändra i en supporterskara vad man ska tycka och tänka. Och det är bara att jämföra med Liverpool. Nu har ju visserligen Klopp varit där länge, och han är väldigt omtyckt han är omtyckt som person, men så till den här säsongen så tycker man väl att det borde börja skrikas på avgång, men jag ser inte en enda Liverpool-supporter som tycker det.
Nej, och men någonting som han gör mycket i sina intervjuer, det är att han klagar mycket. Alltså herregud, alltså det är ju
fan.
Det är så jäkla tråkigt. Han hade ju bara, hade han varit tränare för oss nu, hade han bara pratat om de spelarna som inte spelar på grund av skador.
Ja, men precis så. Ja. Exakt.
Och det är ju lite, alltså det är ju också, jag gillar ju ändå när ledare tar ansvar på något sätt. Jag är väldigt svag för det, men samtidigt att man har lite jäkla cojones liksom. Och jag känner inte, det är ju det som är, har Potter cojones? Jag vet att Klopp har det. Han skulle ju kunna slå ner vilken fjärdedomare som helst, Klopp, om han har en dålig dag. Men kommer Potter göra det? Liksom.
Nej, han är ju fostrad uppe i Norrlands skogar här.
Det där är en gammal rolig diskussion, eller diskussion som Filip och Fredrik hade i sin post, i sin hur folk skulle ta livet, hur folks kändisar skulle begå självmord. Och då var det ju, ja, men arga snickaren, han hade stoppat in dynamit i munnen. Kan ha samma sak, diskutera hur tränare hade haft ihjäl fjärdedomar i Premier League. Och Potter hade kört, ja, men så här, smykt in en liten spruta eller något i armen i smyg, men Klopp hade ju bara slagit ihjäl honom.
Ja, precis. Och Tuchel hade nog brytit av armen av dem så eller något.
Men ja, framåt nu då. Man måste ju ändå, liksom, någonstans så tycker jag ändå att det finns ju ljusglimtar ändå. Och det är ju att ni har en framgångsrik akademi. Och även om det var en riktigt, alltså det var ju en lektion i fotboll här på Etihad senast, så är det ändå många unga spelare där ute som visar att de har framtiden för sig, och även om de inte kommer prestera i Chelsea-tröjan och vinna titlar där, så har ni ju också varit framgångsrika i att sälja vidare och tjäna pengar den vägen. Vad, om du får hitta lite ljusglimtar i Chelsea, vad delar du min syn på det, eller känner du att ni ska inte vara en utvecklande klubb, utan det är här och nu ni ska göra resultat?
Det är lite blandat faktiskt. När jag tittar på våra trupp, så känns det som att många också är väldigt övervärderade. Någon som Kai Havertz är han den här 70 miljoners pund killen eller inte? Visst, han avgjorde en Champions League-final och han rider fortfarande på den vågen. Men om vi går över till akademin, så vi fick se Lewis Hall har gjort två bra prestationer tycker jag mot City. Hyfsat bra. Det var lite tufft igår.
Shimovuka, egna produkten också.
Ja, just det. Du menar Chukwuemeka, ja, som vi fick in från Aston Villa.
Där satt uttalet. Kör en gång till så vi lär oss.
Chukwuemeka, jag har övat på den hela hösten.
Chukwuemeka. Ja, det är bra.
Ja. Men han ser spännande ut. Han gjorde också en bra match mot i ligan här. Så ja, vi har många ungdomar som visar på att de kan slå sig in i en elva, eller kanske i alla fall utmana, göra de här 30 gamla gubbarna liksom lite rädda. Men återigen, de används fel liksom. Lewis Hall är inte vänsterback, han ska spela på mitten. Chukwuemeka ska inte bytas in mot Pulisic, han ska också spela på mitten. Det är två centrala mittfältare som vi använder i fel positioner just nu, när vi sitter och skriker om nytt mittfält i truppen. Så Jag vet inte om det är att Potter har sett någonting, att de inte kanske pallar med det, eller att de inte kanske är riktigt redo att ha en sån ganska mycket ansvar då, vilket man har ändå när man spelar centralt på mittfältet.
Nej, men är känslan när du säger, är Chukwuemeka, är det nya Aspilicueta eller? För det, fan, det fick man träna på. Samma med Kepa, ni gillar att värva de jävla spelarna som är svåra att uttala. Men vad skulle jag säga, vart skulle jag komma med spelarna? Är inte känslan att för att Chelsea, alltså så här, jag köper att Chelsea ska värva mycket och behöver göra om mycket, men måste man inte sälja först? Alltså det finns så många Kanté, skadebenägen, vi har Jorginhos kontrakt går ut, finns
Utman.
Spelare i backar som är överflödiga, vi har Pulisic som inte lyfter, vi har Ziyech som inte lyfter, vi har Kai Havertz som du nämner. Jag säger inte att man ska skeppa Kai Havertz, men Ziyech, Pulisic, Sterling, jag pratar om det här, vem man än spelar, det är liksom 7 max på maxprestation, 8 av 10 spelare. Alltså Chelsea just nu, det känns inte som att man har de där 10 spelarna, alla är lika bra / mediokra.
Mm. Nej, men jag verkligen, och det är det enda när vi pratade i våran så här silly special i våra sammanhang i Chelsea supporterföreningen, så pratar vi bara om vilka som ska ut igen, inte vilka som ska in. Vi pratar väl kanske mest om Declan Rice då, den enda personen som vi tycker ska in i klubben, men sen är det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jorginho tycker vi borde dra. Kanté, borde han förlänga eller inte? Alltså, jag vet inte. Mount ska sitta och liksom, han förhandlar nytt kontrakt nu. Han vill ha 300 000 pund i veckan. Det är ju galet. Förtjänar Mason Mount det efter det här året? Liksom. Nej, det gör han inte. Den enda som förtjänar att bygga någonting kring i framtiden, det är Reece James. Och han har ju tyvärr problem med skador. Så annars, jag hade kunnat byta ut alla faktiskt. Jag har just nu då, som läget är just nu, så har jag inte så mycket känslor för många spelare alls faktiskt. Och Ziyech borde dra med liksom. Det är många spelare som borde gå. Conor Gallagher platsar inte i laget.
Nej, det är väl det som Bowley har på. Den processen har ju påbörjats. Det är väl bara att han inte släpper några spelare. Han värvar ju bara in spelare. Men det är väl hans bekymmer då. Det är han som betalar ut lönerna. Men jag kan tänka mig alltså så här. Spelare som ni har nämnt, Pulisic, Ziyech, ja, kanske för tidigt att döma ut Broja, men många av de här spelarna, om inte de lyfter, då blir de en börda att ha på träningsanläggningen. Då är det ju bättre att släppa dem och gå vidare, och i sådana fall ha unga spelare som sitter bänk och är redo att hoppa in när det behövs. Men du Patrik, det här var väldigt trevligt att få prata med dig och få lite större inblick i hur ni Chelsea-supportrar ser på det. Du säger ju inte emot oss i alla fall, du är ju kritisk, du är med kring hur allting ser ut, men du har givetvis bättre koll än vad vi har. Fabbe, du ville säga några sista välvalda innan vi släpper Patrik och pratar lite mer om de andra lagen.
Nej, men jag tänkte bara säga, jag känner mig att vi är ju sadistiska, ja. Vi bjuder in folk när det är som mest miserabelt, ja. Men tänk så här, när vi bjöd in en Everton-supporter, de kom på en jävla form efter oss. Sen nu är de sämst igen, absolut, men det var typ fyra vinster på 5 matcher efter han gästade Big Six. Så vi får, jag ska inte säga att vi hoppas, men du får hoppas att det blir samma effekt här på Chelsea.
Ja, vi får
viktiga
hoppas.
Matcher, vilka har ni, Fulham och Palace eller vad är det för,
ja,
något?
Ja, Fulham matchen nu på torsdag blir ju... Alltså jag nästan vill säga att det är avgörande. Alltså förlorar vi de här två matcherna, så då kanske vi behöver ta en ny podd liksom. Det är ja.
Och hur mycket man än pratar om långsiktighet, man vet ju någonstans att till slut så tröttnar ju ägare och supportrar. Och då kan vi prata hur mycket vi vill om att Potter ska få tid på sig. Med tanke på den historik som finns i klubben också, då tror jag det kommer börja blåsa ordentligt kring Graham Potter, och med tanke på att det finns ganska bra namn, det har redan diskuterats lite grann, även om jag inte riktigt tror på de ryktena, men Luis Enrique finns ju där på listan, och det är ju också en tränare med en tydlig metod hur han vill spela, och han behöver också tid, men det är klart att Bowley, han har visat att han kan offra ledare och spelare sedan tidigare. Så att det blir väldigt spännande att följa. Men mer om det längre fram helt enkelt. Stort tack Patrik för att du tog dig tid att gästa Big Six. Så hörs vi framöver. Och stort lycka till nu till ditt Chelsea. Jag hoppas att det vänder.
Tack så jättemycket. Det var en jättestor ära att få vara med. Och ni gör ett fantastiskt jobb grabbar. Och fortsätt med det.
Tack så mycket. Ha det gött.
Vi gör Big Six i samarbete med ATG och vi ska faktiskt fortsätta på Chelsea-temat ett lite tag till. Det är nämligen så att Chelsea på torsdag åker till Craven Cottage och möter Fulham. Ett Fulham utan skyttekungen Alexander Mitrovic som faktiskt är avstängt. Och jag tror att den här avstängningen är tillräckligt vital för Fulham att Chelsea kommer dra längsta strået. Man kommer vinna, man kommer vända på trenden, Potter kommer få sin vinst och Kai Havertz kommer hamna i målskyttet. Chelsea att vinna, Kai Havertz göra mål 4 och 80 hos ATG. Precis som vanligt hittar ni spelet på atg.se. Glöm inte att man måste vara 18 år fyllda för att få spela. Har ni problem med spel finns stödlinjen.se. Vi säger ett stort tack till ATG som är med och gör Big Six möjligt.
Ja, det där var ju intressant Fabbe med en djupdykning i Chelsea. Kommer säkert vara lite klagomål kanske på att det blev lite för långt. Men vi kände väl att det var ett bra tillfälle då nu när det har spelats massa tråkig FA-cup-fotboll. Och det här så upphåsade avsnittet kring West Ham, det kommer äntligen på fredag. Då vi ska bjuda in Timmy som är West Ham-supporter och höra lite om läget i en annan krisklubb. Det är som du är inne på, det är elakt.
Men,
ja, vi ringer bara upp supportrar när det går åt helvete. Robin fick ju äntligen prata Liverpool efter Leicester-segern där, men då blev det en käftsmäll bara några timmar senare då, när de mötte Brentford. Men det är ju mest intressant. Vem orkar lyssna på en Arsenal-supporter nu egentligen som bara är glad? Det snacket kan ju vi ta istället och berätta hur bra Arsenal är.
Ja, men jag snackade med Pierre Hertin i dagarna nu. Vi sa att vi skulle ses i Stockholm någon gång och kolla på fotboll och dricka öl och hamma. Nej, men jag ska till England nu, 3 raka helger, Oxford nu och sen blir det derbyt och sen blir det United. Det var fan vad jobbigt att ha det. Ja. Så de vill vi absolut inte podda med. Nej.
Han får gästa när de faller på mållinjen mot City.
Ja, exakt. Eller United.
Ja, precis. Men du, på tal om United då, vi kan väl ta oss dit vidare i FA-cupen. 3-1 hemma mot urusla Everton. Marcus Rashford igen.
Ja, jag skulle säga att han är bättre än Marcus Rashford.
Ja,
jag har aldrig sett Marcus Rashford så här bra. Jag tror han har gjort 7 mål senaste 6 matcherna. Och nej, men han, alltså, jag vill inte sväva iväg. Jag är rädd för att sväva iväg. Men säg någon bättre spelare just nu i ligan. Alltså jag ser det typ inte. Han är på en nivå jag aldrig har sett honom på. Och det är så sjukt att självförtroendet gör så mycket på en spelare. Att den deppiga Marcus Rashford som inte platsade under Ralf Rangnick är samma spelare som det är nu. Det är svårt att få ihop. Och ja, men styrkan, bara målet han gör mot Wolverhampton när han vinner en 50-50-duell. Den Marcus Rashford jag inte har sett tidigare. Han har varit nära, han har inte riktigt haft slutprodukten, men det han gör nu. Jag trodde inte att jag skulle få se den spelaren. Jag hade i stort sett gett upp. Jag vet att många United-supportrar satt kvar i båten väldigt länge, men jag var indirekt sugen på att vi skulle skeppa honom. Att det inte kommer lyfta United, men så man motvisas just nu.
Ja, jag hade nog gett upp, men samtidigt vill jag inte att han skulle gå någon annanstans, för han ska vara i United. Därför är det så kul att han får spela den här fotbollen i ett United som också mår bra i övrigt. Alltså, han har egentligen bara upplevt deppiga år, även han har varit bra. Nu känns det som att han kan också börja drömma om att kanske få lyfta pokaler, även om det inte sker i år, så håller United på att bygga något långsiktigt bra, är känslan. Och det är kul också att han nu ska få spela ett Manchester Derby i den här formen på lördag då, 13:30, då City kommer på besök till Old Trafford. Det blir en jäkla match faktiskt, där båda lagen kommer ju definitivt gå för det.
Ja, nej, men det är klart man har mardrömmar sen höstens möte. När det blir 6-3 och det var närmare. Det har varit mer rättvist med 7-0 än 6-3. Men en viss Brasse har ju klivit in i laget sen den matchen.
Ja.
United har, nej, men 7 raka segrar. Jag tror vi har en förlust de senaste 15 matcherna. Och en form som jag inte har sett sen Fergusons tider. Och ett spel som jag inte har sett sen Fergusons tider. Så man är jättehoppfull. City är såklart favoriter för att det är, ja, men ett sånt fantastiskt bra fotbollslag. Men jag har nog inte sett fram emot ett Manchester derby där vi ska kunna stå upp mot Manchester City så mycket som jag gör det här. Och vi snuddade vid det i förra avsnittet när jag satt på badrumsgolvet i Rom, att vinst nu, vinst mot Arsenal, då kommer man bli odräglig. Vi ska inte gå dit än, men vinner vi på lördag så ser det läskigt jävla bra ut.
Verkligen så. Vi kan också konstatera att United ska förstärka laget, eller kanske försämra laget ett bättre uttryck. För den holländske dinosaurien sägs vara nära ett lån till just Manchester United. Tillbaka på ön alltså. Vi pratar om Wout Weghorst, holländaren som är på lån till Besiktas från Burnley, dit han anlände för snart ett år sedan. Och var ju klappkass under hela våren när han skulle rädda kvar Burnley.
Det låter så sjukt när man säger, när jag precis sitter och drömmer om ligatitlar och formstarkaste United på 10 år, och sen så säger du att vi ska ta in en spelare som är på lån från Burnley till Besiktas. Den matematiken är svår att få ihop faktiskt. Men gällande Weghorst då, utlånad från Burnley, vill gå till United, det finns ett konkret intresse. Problemet är ju att Besiktas har en klausul som gör att man får värva honom för 10 miljoner euro i sommar. Man har betalat för lånet, så för att det ska gå igenom så måste de helt enkelt bli kompenserade. Kalla tillbaka honom till Burnley och United låna honom av Burnley. Men ja, vi får se, att det finns en konkret intresse. United behöver en anfallare, för Tony Martial är varken tillräckligt bra eller tillräckligt pålitlig skademässigt för att leda en anfallslinje i 4 olika turneringar, för United är kvar i alla kupper, så något behöver ske. Och jag kan på något sätt, det är klart att man kan skratta åt Weghorst, men hellre det här än att, jag landar nog i det, ta Memphis Depay, köpa honom för 8 miljoner pund, skriva ett 2-årskontrakt och sen så en liksom out of picking order efter sommaren. Jag gillar på något sätt det här bättre, så att det inte blir någon ny Igalo som man förlänger med, eller att man värvar Joao Felix och ska skriva något pre-contract att man måste värva honom för 70 miljoner pund och sen kanske inte funkar. Erik ten Hag har gjort så mycket med mig, så vill han ha Weghorst som en backup så litar jag på Erik ten Hag.
Ja, nej, men jag kan ju fatta värvningen här också. Alltså, jag förstår väl också att inte Weghorst tas in för någon startelva här, utan det är rollspelare, det är en spelare man kan skicka in om man behöver forcera, eller alternativt också försvara en ledning. Herregud, fasta situationer och när motståndarlag skickar in bollar i boxen. Han är nyttig där också. Jag bara lite sådär, alltså jag kommer, oavsett om han blir en succé så kommer man ju hylla det. Men skulle han visa sig vara dålig här nu under våren, så kommer jag inte hänga United ändå för det. Utan de tyckte att det här var, Ten Hag känner att det här är en pusselbit de saknar för en bra peng. För det verkar ju också som att United kanske inte har hur mycket pengar som helst att spendera just i det här januarifönstret. Men jag bara ställer mig tveksam till om han, jag tror bara att han är för dålig. Alltså, jag vet inte hur han ska kunna hänga med i den fotboll som United just nu spelar. Jag tycker att den är fartfylld. Jag tycker att man börjar se mönster. Jag tycker att de börjar hitta ett bra passningsspel. Och då tror jag bara att Weghorst är lite för trög. Men Ten Hag kan väldigt mycket mer fotboll än vad jag kan. Och jag tycker ändå att det är en profil som kommer. Och herregud, det kan absolut visa sig vara nyttigt som sagt i forceringslägen och vid andra tillfällen. Men vi får se, det verkar vara nära i alla fall.
Tänk dig när vi kör den här frisparksvarianten som man har gjort både i Wolfsburg och holländska landslaget mot Ukraina, mot Argentina. När han gör det i Europa League-finalen och vi tar kvadruppen, då är det...
Ja, då får du håna mig, för då har jag ju nästan betalat tillbaka om han gör det en tredje gång. United vidare, Everton har ju Southampton här till helgen i Premier League. Vi kommer ju prata upp helgens omgång i fredagens avsnitt. Då har det ju också spelats då den här livsviktiga matchen mellan Chelsea och Fulham. Chelsea ska sägas, för det är Fulham som är hemmaplan. Men den matchen avgör ju Lampards öde kortsiktigt. Torsk där och han ryker.
Ja, men det måste han göra. Southampton med en, nej, men en viktig självförtroendesmässigt för både laget och för Nathan Jones, så att han ska fortsätta tro på sig själv. Att man slår ut Palace i FA-cupen tror jag är jätteviktigt för dem. Och som du säger, klarar Lampard av först förlusten mot Brighton och sen förlusten mot United och en poängtapp eller förlust mot Southampton, då det är något mirakel. De måste sitta och jobba bakom kulisserna där. För något måste hända i Everton, det har vi sagt tidigare, och vi återkommer dit.
Ja, vi säger att vi skiter i FA-cupen, och två som också ser ut att göra det, det är ju David De Gea som står för ett, jag vet inte vad han sysslar med, men han är inte direkt påkopplad där vid Evertons 1-1 mål som Conor Cody gör. Han släpper in den där verkligen på ett taffligt sätt. Jag ska säga tre, jag nämnde tre spelare här, för det är tre målvakter. Vi har även Alisson i Liverpool, som jag vet inte riktigt vad han sysslade med. Det där var ju den Alisson som var iskall efter pandemiåret där när de hade vunnit titeln. Då sysslade Alisson med sånt där.
Ja, nej, men det går ju att argumentera för att Alisson är årets, säsongens bästa målvakt i år tillsammans med Nick Pope i Newcastle. Så att han gör det där, det såg man inte komma. Och Liverpool, vi kommer in på dem senare, men det ser inte jätteroligt ut. Och sen har vi ju vår käre svensk Robin Olsen, som får man, alltså, folk satt och pratade om att Emil Martinez skulle till Bayern München, och nu när Robin Olsen höll nollan och man slog Tottenham, nu ska han få sin chans i Villa. Men nej, slut, han är inte tillräckligt bra, och man får inte agera ut sitt lag i FA-cupen på det där sättet. Det är ett bra skott, men han är inte ens nära på att ta bollen.
Nej, och jag tycker så här, visst, Aston Villa hade väl viss rotation i laget, men det var ändå ett starkt lag. Och alltså de Stevenage, sa du så? Det Stevenage?
Nej, jag vet inte fan.
Nej, jag har ingen aning heller. Någon får rätta
Stevenage.
Vi kör på det. Det är, alltså, de spelar i League 2. Topplag där, visserligen. Men när Villa mönstrar det här laget, och Villa är ju ett sånt där lag som verkligen skulle kunna prioritera en FA-cup, för det ska inte vara några problem att man dras med i någon bottenstrid här. Det är man alldeles för bra för. Emery har ju fått en bra start på sin Villa-karriär. Och man kommer inte slåss om några Europaplatser heller, utan det blir en klassisk mellansäsong när man hamnar i mitten. Och då tycker jag så här, FA-cupen är ju perfekt för Aston Villa att gå för. Men här lyckas man ju faktiskt sumpa det. Har ju en 1-0-ledning länge, den donker får rött, och sen vänder de på klacken och slår in 1-1 på straff. Och Robin Olsens ingripande här, dels är han ju för trög i att få upp backlinjen. Det vilar ju lite på honom, man ser att han försöker liksom skrika på hela sitt lag. Men någonstans är det målvaktens uppgift att hur man, ja, men han ska ju ge instruktioner från linjen. Och sen då, när skottet väl kommer, ja, men det är inget jätteskott det där.
Nej, verkligen inte. Och vi har kritiserat FA-cupen på alla sätt, men det här måste vi ändå säga är charmen med FA-cupen. Att ett lag från League 2 kan åka till Villa Park och slå ut ett formstarkt som Villa med Unai Emery vid rodret. Och scenerna när spelarna och tränaren går bort mot bortaklacken, det är ju på något sätt, ja, men vi pratar om den här rädslan för att amerikanisera Premier League. Det här är ju engelsk fotboll på riktigt. Så det måste vi ändå säga, att det är jävligt charmigt med kuppen när de här skrällarna sker. Exempelvis Sheffield Wednesday slår Newcastle och Stevenage. Nej, fan. Nej, jag måste sluta säga Stevenage. Vad fan om det heter. Stevenage slår Aston Villa på Villa Park. Det är klart det är charmigt, och det är klart att det har väldigt mycket.
Ja, alltså supportrarna där, att det finns så många supportrar för ett sånt dassgäng. Och jag vet att det finns betydligt sämre gäng som har minst lika många. Det är häftigt med den engelska bonnafotbollen.
Men på tal om stora följarskaror på cupmatcher, så spelas det faktiskt Ligacupen i veckan, Jesper, och United tar emot Charlton. Och då ställer jag frågan till dig, vad har vi på din Holden?
Nej, men jag har inte mycket, men jag vet att du har en liten utläggning, för det är en speciell story bakom honom.
Ja, nej, men det får man verkligen lugnt säga. Din Holden då tog över Charlton dagen efter när man slår Brighton i åttondelsfinalen i Ligacupen. Och bara för att få en liten känsla av vad Din Holden är för typ av person, så ska han ha ett möte med ledningen efter den här matchen. Han vill sen åka ner till pubben och frågar liksom, kan jag göra det? Han åker ner till pubben. Puben håller på att stänga. Supporterna börjar banka på hans ruta. han går in och det slutar med att de har öppet 2 timmar till. Så supporterna sitter och hänger med Dean Holden och puben är öppet längre än vad de får. Förutom det här då, Dean Holden, född i Salford, uppvuxen i Manchester. Säsongskortinnehavare på Old Trafford i 30 års tid. Och har sitt namn ingraverat på stolen. Så när han ska se den här lottningen så hoppas jag att han ska få United i kvartsfinal för att få gå ut på Old Trafford där han fortfarande är säsongskortinnehavare. Hans bror sitter där för han bor såklart nere i London. Men det slutar ju med, som vi vet, matchen spelas nu i veckan, att Charlton drar United. Och Dean Holden ringer sin pappa som inte så fräsch, gammal, kan inte se lottningen. Så ringer och berättar att hans son ska leda ut Charlton på Old Trafford. Och pappan börjar ju såklart gråta av tårar. Så det är en jävligt fin story som man ska ta med sig när man ser Dean Holden föra ut Charlton på Old Trafford i veckan.
Ja, men riktigt mäktigt. Det är det som är det fina med de här kupperna. Alltså vi sitter här och bara vill ha stormatcher och bästa lagen och jagar FBL-poäng och annat. Alltså det är de där drömmarna liksom när de mindre klubbarna får möjligheten. Och det är ju liksom, kolla på Spurs. De skickar ju ut sitt bästa lag i stort sett här. För att Conte ser väl det här som en möjlighet att kanske förstärka lagmoralen, få igång offensiven.
När ska Kane vila?
Ja, det är ju en bra fråga, men han bestämmer nog det själv och han ville väl spela det här för att han vill väl fortsätta att göra en jäkla massa mål. Men det fick han ju inte göra, han gjorde ett hemma mot Portsmouth, men det är ju ändå liksom otroligt vad svårt de har för den här typen av motstånd. Alltså Portsmouth lirar ju också gammal klassisk lag, men de lirar ju i League One då. Så att det är inte bara att ställa ut skorna även om du mönstrar bästa tänkbara lag. Och det gjorde ju även Liverpool, även om de mötte Premier League-lag då i form av Wolves. Och hade ju stora problem, en underhållande match var det. Och med diverse omdiskuterade domslut och ett slutresultat som inte jag hade förväntat mig, för jag trodde att Liverpool skulle vinna den här matchen, men de har problem, Liverpool.
Ja, nej, men jag tycker att Liverpool ställer upp med absolut bästa laget som man kan ha när Van Dijk är borta och Gakpo kommer in, så går inte wow ut. Darwin lyckas göra mål, ser typ som en fjäser som har träffat smalbenet eller vaden snarare när han gör mål. Men det är något,
men nu ska
inte
du
stämmer.
Inte kritisera honom när jag målar.
jag kan lägga upp bilden. Jag var ju Pisa i fredags, så jag kan lägga upp bilden jag tog när jag skulle föreställa Darwin Nunez som ska ta emot lutande tornet. Det kan vi göra på. Nej, men vad skulle jag säga? Liverpool släpper till otroligt mycket chanser. Alisson räddar ju friläge när Liverpool har de här höga backlinjerna, släpper till chanser bakom, och man räddas ju den här matchen av en offside som typ inte ens syns för att den inte är bild. Men jag tycker att vi ska, alltså Liverpool har vi pratat om, det är ju egentligen inget nytt. Jag tycker att Wolverhampton däremot är något nytt. Jag tycker man ser något nytt under Lopetegui, och jag tycker att man är riktigt bra i den här matchen och verkligen ska ha beröm för det.
Ja, nej, men verkligen, alltså Lopetegui, ja, det lönar sig att satsa på klass på tränarbänken och att göra det i hyfsat god tid också, vilket Wolves, halva säsongen har ju inte spelat, så, och det finns för mycket kvalitet i det här laget för att man ska kunna åka ur. Jag tror inte vi har Wolves i en bottenstrid faktiskt när vi närmar oss omgång 36, 37, 38, utan Lopetegui kommer få ordning på det och hade ju faktiskt med lite marginaler, som du säger, kunnat lämna den här matchen med att gå vidare helt enkelt. Nu blir det ett jobbigt omspel också, så där man irriterar sig på när det kommer till FA-cupen. Spelar så jäkla mycket matcher och så ska de skicka in omspel när det slutar oavgjort. Kan de inte bara ställa sig upp och slå in några straffar och så får vi ett lag som åker ut. Men nej, omspel blir det och det irriterar ju såklart Liverpool. Jag nämnde det i snacket med Patrik här tidigare. Fortfarande tyst från Liverpool-supportarna när det kommer till Klopp. Det kritiseras absolut. Spelarna får verkligen smaka. Men Klopp, han känns ganska ohotad på sin tron. Och det är mycket, alltså så ska det väl vara. Alltså Klopp har nyligen förlängt sitt kontrakt och det pågår väl ganska mycket bakom kulisserna där med en ny ägare som ska in, en ny sportchef som ska in, ett generationsskifte i truppen. Men faktum kvarstår att han har ett ganska bra lag att spela. Och det är många spelare som inte kommer upp i den nivån som jag förväntar mig. Van Dijk är skadad nu, men han har inte varit tillräckligt bra. Alisson har ju varit bra, även om han inte bara den här matchen. Ytterbackarna är en besvikelse i år. Thiago, Fabinho. Jag tycker att Salah är ju underkänd sett till hela året. Det måste vi ändå stå fast, även om han är bättre nu än vad han var i inledningen av säsongen. Det är märkligt att han inte får ut mer av det här laget. För när han hade den här svackan förra gången, då var det ju, kunde han ju peka på skador. Han har skador nu också, men han har ett bättre lag att jobba med än vad han hade. Ja, jag glömmer ju alltid bort vilken säsong det var, men det var ju pandemiåret där när det inte var någon publik på läktaren.
Man har ingen koll på vilken säsong. Nej. Det är. Man vet ju bara, man kan ju bara beskriva säsongen. Men
det borde ju vara 2021.
Ja, det känns som det. Det känns så skit. Alltså jag tror att Salah har gjort typ 17 mål och Darwin har nu gjort typ 10 plus 5. Och man sitter och sågar dem, det känns så jävla fel. Men samtidigt, det är inte samma självklarhet. Sen om det beror på att laget överlag är sämre, att mittfältet släpper igenom mer bollar, att det är därför Salah inte syns så mycket, Bobby är sämre, Mané finns inte kvar, att det där, jag tycker fortfarande att Salah man underkänt. Det är som Fabian Ahlström brukar säga, nu är du hård.
Ja, men vadå, du tycker inte Salah är underkänt för året?
Nej, inte. Alltså, jag tycker han är Liverpools bästa spelare. Sen, och Liverpool ligger ändå relativt
bra. Det är
ja, förutom Alisson. Men alltså, underkänd, då har man såna enorma förväntningar på Salah. Vilket man har. Det är en jättesvår diskussion. Alltså, underkänd sett förväntningar för att han ska vara... För mig är han ju en topp 10-spelare i hela världen. Och det är han ju absolut inte nu. Så sett till förväntningar, underkänd. Men sett till prestation, fortfarande 3,5 plus. Absolut.
Ja, men hur låter det när spelare som... Jag ska inte ha honom på samma nivå som de jag nämnde nu. Men så här, när Ronaldo och Messi hade sina sämre säsonger, då var ju på där och kritiserar. Och det är inte länge sedan nu, Fabbe, han var i diskussionen. Det var väl precis ett år sedan, innan han skulle kliva in i AFCON, som man sa att Ballon d'Or, den ska gå till Mohamed Salah. Jag är besviken. Jag vet att jag svänger fram och tillbaka, men det är ju för att han har ryckt upp sig. Han är bättre nu än vad han var i inledningen av säsongen. Men helhetsbetyget är underkänt för min del.
Ja, när du bollar upp det sådär, jag köper resonemanget, för det blir på något sätt att man ser Salah som en spelare som är sämre. Men Liverpool, alltså jag kommer ihåg, jag var ju och stod den här 2-2 matchen. Salah gör det här helt fenomenala målet mot City, ja, förra året. Och då var det ju verkligen, nej men han är bäst i världen. Det var egentligen ingen som sa emot förra året. Messi hade checkat ut i PSG, nu har han kommit igång i år och vunnit VM. Men för ett år sedan var han ju helt utcheckad och var under all kritik under den säsongen. Ronaldo... Ja, men var okej. Det var, folk pratade om Mbappé, Neymar, Haaland gjorde det bra i Dortmund, men det var Salah. Och nej, jag sett det så köper jag det. Men samtidigt, det låter så jävla hårt med underkänt. Och det kommer Liverpools support. De kommer ju bara skrika om de där 17 målen. Men folk som ser Liverpool, det är ju inte samma spel som det var för ett år sedan.
Nej, och det är ju inte bara fjolårssäsongen som är fantastisk. Alltså, han gör alltså 32 kassar. Första säsongen han är i Premier League. Eller första är det ju inte, han var ju här i Chelsea. Men 17-18, han följer upp det med 22, 19, 22, 23.
Ja, det är sjukt.
Nu är det halvvägs bara, han har bara gjort 7.
Nej. Jag säger godkänt, du säger underkänt. Men får jag bara, hade du koll på det? Det var faktiskt en norrman som vi träffade på tåget mellan Rom och Pisa som upplyste mig om det här. Jag har alltid känt så här att Premier League-rekordet har Alan Shearer och Andy Cole på 34 mål, eller hur?
Och, ja, jag tror det.
Ja, och då
säger Ronaldo då när han kom
31. Och ja, då säger han så här: ja, men Premier League spelades 42 omgångar då. Så Salah har alltså Premier League rekordet på 32 för 38 spelade matcher under säsongen. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det borde man såklart ha koll på, men de här rekorden som är, då var det 42 matcher, så det är ju något helt annat.
Ja, det hade jag hade inte alls koll på det. Och ja, vi får se då. 34 mål är ju minst sagt i farozonen efter den här säsongen då, med tanke på en viss norrman håller på med. Men Liverpool, de tar sig an Brighton här till helgen och har ju inte råd 5-5. Med allt för många. Ja, precis. Har inte råd med allt för många. Det blir väl 3-3 på Anfield, så att 5-5 låter rimligt. Men de har inte råd med allt för många poängtapp här, känner jag, under året. Är de kvar i ligacupen, Liverpool? Nej, de har
de torskar mot City, va? Mm.
Just det, så var det.
Men det är inte, vi måste prata, vi ska inte stanna där, men De Zerbi, 5 mål igen. Alltså Potter, Brighton kunde inte göra mål. Vad är De Zerbi för jävla geni? Det är helt sjukt.
Det är kul om De Zerbi går till Chelsea nu.
det hade verkligen varit någonting. Vad heter det innan? Ja, det var så, alltså så här bytesaffär. Det kan man göra på FM. Det var köra med tränare. Det hade fan haft.
Potter vill nog hem.
Innan vi börjar runda av, om jag bara läser upp lite reaktioner från, eller saker som har hänt. Isak spelar 45 minuter. Tankar på det. Förlust direkt.
Ja, jag missade bra läge, men jättekul att han spelar fotboll igen. Jag har inte hört något, men jag bara hoppade. Jag tror att tanken var 45 minuter. Man börjar väl sparsamt med honom. Jag blir förvånad att han dök upp från start, men 45 minuter var nog planerat. Kul att han fick starta. Synd att han inte gjorde mål, men han kommer få mycket speltid här, även om Newcastle rök.
Ja, nej, men det är verkligen känslan. Det här har ju kanske fått lite utrymme i podden idag, men så blir det ibland. Han har inte spelat i England på länge, men vad reaktioner på att Gareth Bale avslutar karriären?
Det är att jag tycker att hans karriär någonstans är lite underskattad. Det är väl lite på grund av att de senaste åren har varit ganska så svaga, i synnerhet när det kommer till klubblagskarriären. Hade ju en tråkig avslutning i Real Madrid. Han hade en relativt svag utlåning till Spurs. Jag hade faktiskt förväntat mig lite mer från honom där.
Har man inte glömt bort den?
Jo, lite faktiskt. Men det fanns ju verkligen förhoppningar där om Bale, Kane och sånt. Bale, han hittade inte riktigt. Han var okej. Han gjorde ju någonstans ändå skillnad i vissa matcher som han har gjort i Wales. Men den där liksom, han var inte närheten av Kane direkt i att vara kontinuerlig med sina prestationer. Och sen har han ju varit i Los Angeles här, där man såklart inte har följt honom, men bara noterat att han knappt har spelat, men lyckades ändå avgöra mästerskapet. så att de vann den där MLS-pokalen, hur det nu spelas, det där märkliga, den där märkliga ligan. Men nu lägger han av, men det är herregud, alltså, han var helt brutal i Spurs innan han försvann till Real Madrid. Och han var faktiskt otroligt bra i Real inledningsvis också. Vann väl två Champions League. Avgjorde han två finaler, eller?
Han har nog tre Champions League-titlar, va? Skulle
jag precis. Han har nog tre titlar, men jag tänkte att han eller det har han. Men han, jag tror faktiskt att han har gjort mål i två finaler. Och han har ju säkert
varit direkt avgörande i någon.
Ja, precis.
Han har vissat mot Liverpool. Sen har ni något sanslöst finalmål mot Barcelona. Jag kommer inte ihåg om det är Copa del Rey eller vad det är, som är helt nämligen springer sönder hela försvaret. Men vad jag minns från mitt Tottenham-tidning, jag är först och främst jävligt glad att jag fick se honom i Tottenham-tröjan precis innan han lämnade. Såg honom spela 0-0 mot United på White Hart Lane. Och sen kommer man ju aldrig glömma insatsen när Tottenham gör sin första Champions League spel på väldigt länge, när man möter exakt, mot Inter. Taxi från Maicon trendade ju på Twitter. Och då var ju Maicon alltså världens bästa högerback enligt jättemånga, men det var en sån nivåskillnad på de två, så det är ju de minnena man vill ha kvar av Bale. Sen ska man inte glömma, kommer du ihåg det här när han spelade i Southampton? Det tog ju typ 26 matcher som han spelade i Premier League utan att vinna. Det är helt sjukt att det är den Gareth Bale som man summerar karriären på idag. Men som sagt, tråkigt med skadorna.
Han började som vänsterback och var så här, han var ju lite så här klassisk ytter verkligen, som slickade kant och gick utsida på sin försvarare och mittfältare. Men sen bara växlade han upp och kunde ju skifta kant. Jag har, det här är ju återigen Spurs-supporterna såklart bättre koll på historien än vad jag har, men det här målet, jag tror det är hemma på White Hart Lane när han säkrar en Champions League-plats, tror jag. Jag känner mig för svag på området, men när han bara han utgår från höger då och kliver in i banan och skickar en projektil i bortre målet. Någon Spurs-supporter kan väl bara länka till det målet, för det finns ju på Twitter, och svara under den här avsnittstweeten vi har med just det målet. Jag vet inte om det var just det målet som tog den Champions League, men det var ett oerhört viktigt 2-1 mål, vill jag minnas. Om det var mot typ Southampton, hans gamla lag, eller om det var Sunderland eller vilka det nu var. Men det var ett magiskt viktigt mål för Spurs. Just de där säsongerna 11, 12, 12, 13 var han ju fruktansvärt bra och belönades med ett Real Madrid-kontrakt. Jag såg hur vissa skrev om att att han kanske är Storbritanniens största spelare genom tiderna. Det kan jag dock inte skriva under på.
Nej, jag såg någon som dock skrev att han är den största exporten genom tiderna. Och bortser man från de sista åren så jag kommer inte på någon. Sen är det kanske historielös, men Gary Lineker hade väl inte så bra karriär i Barcelona och sådana saker. Han känns ganska, alltså britter går ju inte utomlands, så han känns väl ganska överlägsen där med sina avgörande prestationer i viktiga ligatitlar, Copa del Rey och Champions League-titlar för Real Madrid.
Jag får upp statistik här på 12-13 säsongen. Då gjorde han 21 mål. Och 9 av de målen var utanför boxen. Det är rätt mäktigt.
Ja, verkligen.
Då har man en bössa. Och det hade Bale. Och ja, det var synd att vi som följer Premier League då hade gärna sett honom stanna. Men samtidigt då, den bästa exporten, det kan vi väl faktiskt konstatera. Synd att Wayne Rooney, eller synd, det tycker väl inte du, men han hade nog kunnat göra ganska bra. Och även Harry Kane då, det är väl de man nämner när man pratar i modern tid i alla fall, om de bästa spelarna från öarna. Men bäst från Wales är han väl, så slipper vi nämna din polare Ryan Giggs där.
Man får inte backa Ryan Giggs 2023.
Nej, jag får verkligen inte det. Han är bara ett as.
Ja, det är han verkligen.
Ja, han har ju verkligen sysslat med för dumma saker för att man ska liksom börja prata om hur bra han var som fotbollsspelare. Så vi skiter i det. Och så säger vi väl att vi har säkert missat massa samtalsämnen. Vi har ju missat att prata om Citys fina insats här utan Haaland och Kevin De Bruyne. Men vi pratar mer City mot slutet av veckan.
Vet vi vad vi kan notera från den? Att Phil Foden var tillbaka och var precis lika bra som alltid när han startar.
Ja. Det är, nu är ju Greenwich bra också då, men det blir väl kanske, vi får se vilka som startar derbyt. Foden gjorde ju 3 mål mot United, men Mahrez är ju inte dum just nu heller.
Nej, de är bra allihopa, men nya spelaren på shitlisten tillsammans med Phil Foden, Cancelo.
Ja, verkligen.
Tror inte han startar derbyt.
Nej, det tror inte jag heller. Det verkar vara Nathan Ake och den nya favoriten då, Rico Lewis, som prioriteras från Peps håll. Men du, Fabbe, nu har jag suttit i den här kalla bilen alldeles för länge. även om det har varit väldigt, väldigt trevligt. Jag säger som så att jag tackar dig, Fabbe. Jag tackar Patrik. Och jag tackar till alla er som har lyssnat. På fredag är vi tillbaka. Och då ska vi prata lite mer West Ham. Snacka ner Fulham Chelsea. Och snacka upp helgen som har 2 derbyn alltså. Manchester derby och London derby. Arsenal Spurs EU, eller Spurs Arsenal ska sägas, är ju en riktig höjdare sen på söndagen. Vi hörs på fredag. Hej!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.